Du lyssnar på Den stora bilden av Gunhild Stordalen i översättning av Öyvind Vågen, inläst av mig Anja Lundqvist. Hur stor är tragedin vid ett dödsfall? Som läkarstudent lär du dig hur du bäst kan rädda ett liv i taget. När jag jobbade som ambulanssjukvårdare fick vi en dag ett anrop om en man som hotade att ta livet av sig. När vi kom fram var en grupp från insatsstyrkan redan på väg ut ur huset. De var iförda svarta hjälmar, skottsäkra västar och vapen. Några stod på gatan utanför och packade ihop utrustningen. En polis vinkade in oss. Vi gick in i korridoren. På golvet i entrén låg en ljusgrå matta där någon hade efterlämnat ett stort och smutsigt fotavtryck. Vi fortsatte in i lägenheten, in i vardagsrummet. Han satt i soffan. Han var kanske 40 år gammal. Skjortan var halvöppen. Allt var fortfarande så färskt att det inte luktade något. Allt man kunde känna var lukten av alkohol från ölflaskorna som låg utspridda över vardagsrumsgolvet. Det enda som hördes var ljudet från TV:n. En annan gång blev vi tillkallade för att hjälpa ett spädbarn som fått hjärtstillestånd. Då fanns det en annan känsla av allvar, en tydligare intensitet i ögonen på kollegorna i ambulansen. Det är något annat som möter en när ett barns hjärta har stannat. Min kollega lade det medvetslösa barnet på golvet och försökte få ner en tub i luftröret medan jag anslöt syrgastanken. Jag hade känt revben knäckas förut när jag utfört hjärtkompressioner. Men nu var jag rädd för att krossa alla när jag satte två fingrar mot bröstkorgen och tryckte ner den. Det kändes som att klämma på en gummiboll. Jag fortsatte. Om och om igen medan vi lyfte över spädbarnet till båren. Om och om igen medan min kollega pumpade in luft i bröstet. Teamet från den andra ambulansen kom och vi rullade ut båren i korridoren. Om och om igen medan bilen körde, om och om igen, tills båren lastades ut ur bilen igen och de på akuten tog över räddningsförsöken och försvann in bakom ambulansintagets svängdörrar. Jag satte mig i bilen igen och letade fram häftet med blanketter och en penna. Det var min uppgift att skriva rapporten. När jag jobbade i ambulansen lärde jag mig hur jag kunde rädda liv. Hela läkarutbildningen handlade också om att reparera och rädda, om anatomi och fysiologi, om sjukdomslära och farmakologi, om hur jag kunde skjuta upp döden. Ibland lyckades vi med det, andra gånger inte. Det var en del av vardagen och jag lärde mig snabbt att jag måste hålla allt som vi upplevde på avstånd. Man måste vara kall när det gäller som mest och man måste lära sig att hantera motgångarna. Men den gången med barnet var jag ny och när mitt pass var slut återvände jag till akuten. Jag minns att jag tvekade några ögonblick innan jag gick in. Men den gången hade det gått bra. De hade lyckats rädda barnet. Som läkare blir du i stort sett alltid tillkallad efter att katastrofen har skett. Efter att kniven har skurit. Efter att bilen har kört över i fel körbana. Efter att blodproppen har täppt igen en av blodådrorna till hjärnan. Efter att mutationen i cellens arvsmassa har uppstått och bildat en tumör. Det är det läkare gör. Räddar ett liv i taget. Men om målet är att rädda så många liv som möjligt, då måste man tänka helt annorlunda. Del 1. Kapitel 1. Det fanns en tid då det bästa i livet var att låta handen glida genom pälsen på en kanin. Eller känna den lena, mjuka kastanjen som jag hittat på marken trycka mot handflatan. Eller känna vinden mjukt pressa jeansen och t-shirten mot kroppen då jag cyklade längs vägen som slingrade sig genom Muggeruds åkrar på väg hem.